Efter Sveriges berg- och dalbane-VM ska vi nu få svar. I natt avgörs det hur den här sommaren fortsätter när Japan väntar i den tredje gruppspelsmatchen.
Från maskinförare till målmaskin får Dennis Undav chansen från start nu i Tyskland.
Och efter de tveksamma insatserna i början av mästerskapet, nu har Brasilien landat på riktigt och inte minst Vinicius Junior.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Ah, känner mig som en ut- och invänd trasa. Men jag har också haft en väldigt ljuvlig VM-natt, det måste jag säga. Jag har liksom valt att stanna kvar i Dallas-tid, som man ju gör ibland för konsten eller sporten. För att kunna se de här matcherna, kunna liksom sitta här nu i någon slags tillstånd och kunna återberätta vad det var som hade hänt egentligen. Vi har ju fått se spänning, dramatik, avgöranden. För nu har vi alltså gått in i den tredje och utslagsgivande gruppspelsomgången. Vilka går vidare och hur ser kampen ut för triorna? Först ut grupp B, där Schweiz möter Kanada i en gruppfinal. En match som Kanada började bäst och låg och tryckte på egentligen hela den första halvleken. Schweiz såg så där återigen tröga och lite stabbiga, ostfondyga ut. Men direkt i början av andra halvlek, då hände det här.
Alltså personalen gick, men Zambi, den är möjlighet, Vargas, Vargas! Ja! Ja!
Gjorde de mål? Nej.
Strax därefter ökade dessutom 20-årige Johan Mansambi på för Schweiz. Inhoppande Mansambi, som vi hörde för en avsnitt sen, han hoppade in och gjorde två mål när han blev inbytt mot Bosnien-Herzegovina sist. Extra intressant att stanna upp vid. Mansambi, det är blott den tredje spelaren under 21 genom alla tider som har noterats för fyra mål och eller assists i ett VM. Det är bara Kylian Mbappé från Frankrike och Thomas Müller, Tyskland, som mäktat med det här förut. Det är liksom en supertalang som håller på att koka där i Schweiz. Matchen slutade till slut 2-1. Schweiz vinner gruppen just före Kanada, spelar 16-delsfinal nästa fredag. Det gör också Kanada redan nu på söndag mot Sydafrika. Det är liksom helt klubbat och klart nu. Om inte jag har förstått det hela fel. Men det tror jag inte. Du, samtidigt tog sig Bosnien-Herzegovina an Qatar. En match som Bosnien till slut relativt enkelt vann med 3-1. Vi säger bye-bye Qatar för den här gången. Och Bosnien glider in på tredje plats i sin grupp. Och vad det här betyder, det ska ju du snart summera.
Jag hoppas kunna göra det.
Ja, eller i alla fall ge oss någon slags hint, en liten förståelse.
Yes.
Men först över till grupp C. Jag tänker som C då, som i Carlo Ancelottis Brasilien som ställdes mot Skottland. En match där pressen framförallt låg på Skottland att få med sig ett resultat. De har i och för sig vunnit och förlorat tidigare i det här gruppspelet. Samtidigt så har ju Brasilien sett rätt tröga ut. Man har saknat det där liret, det som kallas för Joga Bonito, det vackra spelet. Och det var faktiskt Skottland som började bäst i matchens inledande minuter innan de bjöd på tidernas tabbe.
Fullständigt förfärligt uppspelsförsök av Angus Gunn, målvakten, och Scott McKenna, mittbacken. Det är bedrövligt dåligt. Bollen hamnar hos Vinicius Junior som bara kan lägga den i det öppna målet.
Och strax därpå var det dags igen.
Tänker Vinicius ett mål till. Nej, men det är ju obegripligt. Vad håller Skottland på med? Det är det sämsta spelet i eget straffområde i världshistorien.
Oj!
Men vet du, den gången hade skottarna tur, för målet dömdes bort för foul på målgöraren Vinicius Junior när han snodde åt sig bollen från det drällande skottosäkra försvaret. Men Vinicius, han dök upp igen i slutet av halvleken.
Hit och dit, inlägget kommer och så är det Vicky mål! Vinicius Junior, den här gången ska det väl vara godkänt. Han kommer precis på rätt ställe när Gunn sträcker sig efter bollen men inte riktigt når den.
Prata Joga Bonito här, nu är ni tillbaks ju, det vackra spelet.
Matchen slutade till slut 3-0. Efter att Manchester United-anfallare Matheus Cunha skickade in 3-0. Som apropå Joga Bonito, han ställde sig i hörnflaggan sen och gjorde sin speciella, du vet, stå på vågsurfbrädan målgest. Den är skithärlig tycker jag. Surfa på skön våg efter mål. Dessutom fick vi se flera av hans lagkamrater som gjorde den klassiska polera skorna-gesten sen.
Ja, den är ändå old school.
Den är old school, de lekte verkligen. Och inte nog med kvarten kvar, då kom ju han också tillbaka.
Det har gått nästan 1000 dagar sedan han hade den gula brasilianska landslagströjan på sig senast. Nu är han med även VM 2026. Det är Neymar som får jublet, som får applåderna, som får kärleken.
Efter allt snack som har varit, 15 minuter plus tilläggstid fick ju Neymar i den här matchen. Och Brasilien håller på att varvar upp. Det känns så himla typiskt Carlo Ancelotti på något vis. Klara oavgjort mot svåra motståndaren i gruppen Marocko i den första matchen. Och sen på ett närmast lojt vis slå Haiti med 3-0. Det var ju några tillfälliga ögonblick av briljans i den här oerhört tråkiga matchen annars. Och sen går de ut och slappnar av mot Skottland och bara spelar ut hela registret. Höjer stämningen i laget och går in i det här slutspelet nu med formen toppad. Och vips har Brasilien vunnit sin grupp i VM. Det här är 12:e gången i rad de gör det här i ett sånt här mästerskap. Vinicius Junior har blivit utsedd till matchens lirare i samtliga tre av de här matcherna de har spelat. Och nu är han också 2 i VMs skyttliga på sina 4 baljor.
Vad är det för leverans de ger ändå, de här målgörarna? Alltså Haaland, Mbappé, Messi, Ronaldo nu också. Det är sjukt.
Visst är det häpnadsväckande. För Brasilien då väntar i 16-delen 2:an i Sveriges grupp, som just nu är Japan. Och efter att Marocko vann sin match mot Haiti går de vidare till slutspel och möter där vinnaren i Sveriges grupp, vilket ju som bekant är Nederländerna just nu. Skulle allting falla rätt för Sverige ikväll, då är det ju Brasilien eller Marocko som väntar. Men troligare är väl ändå att Sverige slutar 3:a, eller hur? Och då är det istället kanske Skottlands resultat som är intressant, för att de landar nu in på 3 poäng, samma som Sverige, men har något sämre målskillnad. Och nyss då, för att lägga på det här, fick vi in resultaten i grupp A, där värdnationen Mexiko spelade. De tog sin 3:e raka seger mot Tjeckien, medan Sydafrika knep vinsten mot Sydkorea, vilket skickar iväg just Sydkorea till slutspel. Och därmed säger vi Nasledano Tjeckia, för de är ute.
Just det. Sydafrika tar den andra platsen och 16-delsspelet är säkrat. Och i och med det så lever ju faktiskt fortfarande hoppet om att en 3:a ifrån grupp A går vidare och ger liksom Sverige, om Sverige blir 3:a, lite mer mänskligt motstånd i en 16-delsfinal. Eftersom Sydkorea just nu ligger på den där positionen med -1 i målskillnad. Det borde räcka, hälsar matematiker Andreas Lundin, för att de ska bli bland de 8 bästa 3:orna. Och i så fall kan Sverige fortsatt få ett inom citattecken lättare motstånd om man går vidare som grupp 3:a. Ja, vi ska skifta fokus till Sverige, för att i natt så avgörs ju det svenska slutspelsödet. Det kan bli en rysare visserligen som lever ännu längre än så om vi behöver vänta in andra resultat. Vi anropar Dallas. Hallå, Emanuel Nashed.
Hallå, hallå mina vänner.
Hej.
Hur var det på träffen med media och laget inför matchen?
Ja, det var ju inte alls länge sedan jag kom hem därifrån. Det är bara kanske 2 timmar sedan vi var där, jag och kollega Selma. Det var ganska avslappnat tycker jag ändå. Vi fick ju bara se 15 minuter av träningen och sen så var det Alexander Isak, Besford Sinelli och Gabriel Gudmundsson som pratade. De såg rätt chill ut tycker jag, och det var lite så att pressen hade släppt frågorna om Hollands matchen. Det var inte lika mycket attack mot försvarsspelet som det var tidigare, utan det var fullt fokus framåt och fokus på Japan-matchen som alltså väntar i natt då för er del och imorgon kvällstid här i Dallas. Men dessförinnan var vi ju på stora arenan där de ska spela, och då var det ju pressträff med Graham Potter, och det har ju snackats en del om kanske ska det bli några förändringar, och ja, han förbundskaptenen Graham Potter öppnade väl upp lite för det.
Sometimes we look for a tactical solution and a magical formula that can save everything, but sometimes it's how you, the little bits of behaviors and details, how you act, yeah, also how we can not be as passive and how we can be a bit more aggressive in certain situations.
Har du kollat på några förändringar i start 11?
Well, there's always that consideration, third game in the tournament, whether it's a fresh legs, whether it's a slight changes in certain positions, it's things we've thought about, of course.
Spännande ändå. Alltså det är ganska uppenbart att han vill se förändring oavsett om det blir byte i startelvan eller inte, med tanke på hur det såg ut mot Nederländerna. Men vilka spelare är det som kan komma in då, Emanuel? Kan man få någon känsla för det?
Han sa ju faktiskt också på presspodiet sen att det kan bli 1-2. Då var han lite mer specifik när han uttryckte sig. Men han tryckte också väldigt hårt på ordet maybe. Han hade ändå dock bestämt sig ganska klart för vad han skulle göra imorgon utan att dela med sig av det såklart. Så att kanske döljer det sig någonting där. Och det har ju snackats mycket om Elanga efter det fina inhoppet senast, när han också blev målskytt, och också en Lukas Bergvall som kommit in i båda matcherna och gjort det bra med energi, fysiskt spel. Och det är många som vill ha in honom i den svenska startelvan. Men kanske lite överraskande för mig, när Sinelli dök upp idag på pressträffen så pressades han lite på vad de hade fått reda på om han var en av dem som skulle starta. Och han sa ju såklart ingenting, men om man lyssnar på honom så kanske det döljer sig någonting bakom det där fnisset.
Det var många som pressade hårt här tidigare om en eventuell startplats. Kan du säga något om det?
Nej, jag har inget att säga om det. Det var kul att de försökte, men de fick inte så mycket.
Det kan nog krävas väldigt löpstarka individer på planen. Hur är känslan i truppen och kanske framförallt för dig? Liksom, hur fräsch är du?
Nej, för min egen del är jag jättefräsch. Jag känner mig i väldigt bra form. Så, nej, jag, som du säger, jag är redo för att springa om det behövs. Så.
Ja, vilken teflonpanna han också är, när man tänker på det. Men du, känns det som att spelarna är liksom redo, att de är tillbaka mentalt, att de har skakat av sig det här nederlaget mot Nederländerna?
Ja, men lite känns det ändå som att den matchen är släppt. Sen hur mentalt redo de är för Japan, det är svårt att säga. Det är lite det som har varit med det här landslaget. Vi har fått 5-1 i positiv bemärkelse och vi har fått 5-1 i negativ bemärkelse, och det känns som att det kan ta vägen lite vart som helst. Men känslan på spelarna var i alla fall inte att de var helt sänkta av Nederländerna-matcherna fortfarande, utan den första delen av träningen vi såg, det var ganska glatt och bra stämning och fokus verkar vara in mot Japan. Men hur redo de är, det är ju, ja, hade jag vetat det och så hade jag ju kanske haft mer lön än vad jag har just nu och jobbat på något annat ställe.
Vi kan vända oss mot en annan löntagare om en stund då, Jon Persson, experten som kanske kan förklara hur redo han tycker att de är. Eller vad ska vi lämna det åt honom? Men
han har bra expertis, inte bara kring fotboll kan jag meddela, han har mycket annat, men vi håller ett fotboll idag kanske då. Ja.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Vi ska snart prata med Jon, men först, precis innan jag lämnade Dallas igår, då började ju svenskarna flöda in till stan. Och jag har ju sett japaner, nederländare, argentinare, britter, alla komma och lämna inför sina matcher de gångna veckorna. Men inget annat landsupport har kommit i sådana drivor och så många dagar före match som svenskarna. Det båda ju ändå gott för stödet på plats, för i Houston, där de mötte Nederländerna, då var ju Nederländerna i sådana mantal. Det var helt vansinnigt hur mycket orange det var på den läktaren. Ändå hörde svenskarna bäst. Så det finns ju alla förutsättningar i världen för att det här ska bli en fest. Vi behöver ju allt stöd, eller hur, för att ta de här poängen mot Japan.
Vi hoppas på det. En av de som kommer vara där, det är landslagslegendaren Jesper Blomqvist. Fram till förra veckan var han den yngsta VM-spelaren någonsin på herrsidan. En titel som numera Lukas Bergvall har. Och just Bergvall, apropå förändringar som vi pratade om nyss, honom vill Blomqvist se från start mot Japan.
För att få lite mer bett i defensiven och lite mer liksom ork på mitten, så skulle jag gärna se honom där. Jag ser honom som en framtida lagkapten, 100%. Otroligt spännande och duktig spelare.
Och att Lukas Bergvall tog över rekordet som Sveriges yngsta VM-spelare tog Jesper Blomqvist emot med blandade känslor.
Det var väl både och. På ett sätt är det tråkigt. På ett sätt så startade jag, så då var det ju, så har jag kvar en del av rekordet i alla fall.
Samuel Silén som snackat med Jesper Blomqvist också om motståndarlaget Japan här, som Jeppe är lite rädd för ändå.
De har ju någon slags mentalitet där som gör att de är väldigt duktiga på att följa sin matchplan och att alla förstår den och gör. Alltså, nej, de känns väldigt kompletta som ett kollektiv och en spelidé som är väldigt, för dem väldigt tydlig. Och sen en otrolig fysik också där de orkar springa väldigt mycket.
Ja, du, jag satt mest och myste över minnena Jesper Blomqvist gav. Han har ju trots allt vunnit Champions League.
Ska du klämma in laget 2 gånger i dagens avsnitt?
Det var inte jag som valde att ha med Jesper Blomqvist i dagens program. Men du, en annan som ska supporta Sverige på plats, det är Lukas Nathansson. Mm. Han är en av omkring 10 000 svenskar som är bofast i Dallas och Fort Worths storstadsområde. Det är ju ett av de större i USA. Och Lukas håller just nu på att öppna en godisbutik med svenskt godis. Du har säkert sett att det har ju blivit skitpopulärt i USA den senaste tiden tack vare sociala medier. Vilket svenskt godis gillar då egentligen jänkarna bäst?
Surt, det har vi märkt. Och självklart alla Bubs, de är stor favoriter. Ahlgrens bilar, alltså det är ingen lakris. Ingen gillar lakris, det har inte slagit.
Okej, men du ska på Japan-matchen. Hur är känslan?
Trots förlusten så är det ändå råpepp. Alltså det ska bli skitkul, så här, men World Cup, det drar hit så sjukt mycket människor och det är en så stor fest, liksom, folkfest. Mm. Jag tror att det kommer gå bättre. Det är förhoppningarna.
Mm. Uppsnacket fotbolls-VM.
Mm, vi ser fram emot Japan-matchen. Det finns anledning att vara lite orolig, känner ju vi, Samir och undertecknad Susanna Andrén, i och med att Japan kom tillbaka mot Nederländerna ett par gånger om. De är kvicka, de är skarpa och de har också det senaste året vunnit landskamper mot både Brasilien och England. Och de har varit på gång, alltså vi har sett det förra VM också. Japan vann sin grupp då före både Tyskland och Spanien. Sen tog det visserligen stopp då i nästa skede efter straffavgörande mot Kroatien, som ju sen slutade trea i hela turneringen. Expert Jon Persson, kort fråga när vi nu bjuder in dig också. Är Japan bättre än Sverige? Ja eller nej?
Ja, men det är de. Det skulle jag säga. De är absolut ett bättre lag än Sverige.
Och hur mycket bättre är de?
Ja, hur långt ett snöre, höll jag på att säga. Men otroligt jämn match, otroligt jämn match med Nederländerna, framförallt i öppningsmatchen där då. Där jag tycker, du, som precis du nämner, att de kommer tillbaka två gånger om, men också i perioder av matchen som de är minst lika briljanta som Nederländerna kan vara. Jag tycker att Nederländerna kanske har toppar som är högre i matchen, men tittar du över hela den matchen så har Japan en enormt hög nivå matchen igenom, liksom. Och vi har pratat i många år om kvickheten och allt det här, men de har så mycket mer nu. Det är ett lag med många egenskaper som är väldigt bra. Så att det här blir en rejäl utmaning, tror jag.
Vad ser du i det svenska laget då som tyder på att man kan stoppa japanerna från att spela sitt spel, att spela ut?
Jag tror på något sätt att 5-1 som vi fick senast åt fel håll, så att säga. Uh-huh. Det kan ju hända, och det var ju, som jag ser det, ganska, alltså, och som säkert många andra ser det också, ganska liknande situationer som jag tror också att Graham Potter och company ganska enkelt kan rätta till, om vi ser det så. Jag tror att det handlar lite grann om aggressivitet, det handlar lite grann om hur vi stänger kanterna, och framförallt handlar det om, vad ska man säga, hur vi beter oss defensivt i eget straffområde. Ska vi ha två mittbackar som är före första stolpen eller ska vi inte ha det, och så vidare. Så att jag tror att det är ganska, vad ska man säga, få grejer som Sverige behöver rätta till. Det tror jag att man kommer hantera. Så att får vi en mycket bättre defensiv så kan vi också ge oss själva lite bättre möjligheter att stänga till där. Och då vet vi ju, det har vi ju sagt 1000 gånger i det här mästerskapet, att vi har ju ett gäng där framme, framförallt två forwards då, som är väldigt bra på att skapa chanser också. Så att, nog har vi chansen, och absolut.
Tror du det?
Men Japan är ett bra lag.
Tror du det? Summa summarum, ja, men alltså, Sverige kan vinna här.
Nej, men alltså ja, det tror jag absolut att vi kan vinna. Men jag tror så här, om vi spelar 10 matcher så tror jag Japan vinner 7. Sådär. Så det skulle jag nog säga.
Hur många av de matcherna slutar oavgjort, skulle du säga?
Jag menar då att ingen slutar oavgjort. Man spelar tills någon vinner, liksom sådär. Men jag tror att det är ett väldigt bra lag med liksom bredd. Och sen är det ju av förklarliga skäl, liksom spelare som kanske inte vi europeer känner till så här, liksom jätteväl sådär, men vi ska absolut inte säga att det här är ett enkelt motstånd på något sätt, utan stor respekt för Japan.
Ja, vi får se 0-1-0-0. Tack så mycket, Jon Persson, och lycka till med din match.
Tack själv. Ja, tack för det.
Jag tänkte skifta fokus lite från Sverige till Tyskland och deras Gustav Lundgren. För de har faktiskt en sån i sitt trupp.
Gustav,
det kanske haltar lite rent sportsligt i resonemanget. Men jag tänker på 28-årige Dennis Undav som räddat Tyskland med sina 3 mål och 2 assist på VM här som inhoppare. Undav är bäst i världen, vrålade de tyska fansen.
Dennis Undav är den bästa spelaren i världen, men så stark för startelf.
Det är en spelare som många vill se i den tyska startelvan nu. Vi ska återkomma till det. Men man älskar ju supersubs, Samir.
Ja, det är också ett tema vi har börjat vänja oss vid under det här mästerskapet. Bara idag pratar vi om Mansambi i Schweiz som återigen byts in i mål. Promise i Kanada. Kanadas mål görs också av en avbytare till exempel, bara i den matchen. Det är helt enkelt lite så VMs USP, tänker jag, den här gången. Vi har pratat väldigt mycket om det. Det är de här supersubsen som gör skillnad.
Jag sa ju det här med Gustav Lundgren. För bara några år sedan spelade alltså Dennis Undav i den tyska 3:e divisionen. Surkål och rostat bröd, det var vad han levde på. Särskilt i slutet av månaden, vid ett läge där så tjänade han 1000 spänn motsvarande i månaden på fotbollen. Och då utbildade han sig till maskinförare för att inte vara en citat börda för sina föräldrar som hjälpte honom att betala hyran. Det här har han berättat om i en intervju med tyska Die Welt. Men sen så snappades han upp lite från sidan och gjorde en lite ovanlig flytt till belgiska andra ligan. Hjälpte Union Saint-Gilloise att avancera till högsta divisionen där. Och sen året därpå vann han skytteligan. Det här var 4 år sedan. Brighton värvade honom. Det kanske inte var någon dundersuccé, men han slipade på sitt spel där och blev mer stark, effektiv, rak. Och sen gick flytten till Stuttgart. Och i år var han näst bästa målgörare i Bundesliga bakom suveräna Harry Kane, såklart, i Bayern München. Och han är ju uppenbarligen i form, Dennis Undav. Han har nu gjort mål på 11 landskamper som han har spelat, 9 stycken mål. Och han kanske då får starta ikväll när tyskarna ska sy ihop gruppspelet. De är redan klara etta. Dennis Undav har gjort vad han kan för att visa hur bra han kan vara, även i VM. Men det som talar emot honom, det är relationen med förbundskapten Julian Nagelsmann. Något som har fått en del tyskar att liksom se på Nagelsmann och tänka, vad är det för fel på Kahn? För att redan tidigare i år var det väldigt tydligt att Onda var inte nöjd med att sitta på bänken i landslaget. Så spelar ju alltid, eller hur? Man vill ju liksom vara med och spela. Det har vi ju hört från Elanga i Sverigetruppen till exempel. Det behöver inte betyda att det är någon fnurra på tråden. Gud, nu satt jag i halsen. Det var så känslosamt.
Satt en fnurra i halsen.
Ja, exakt. Men Nagelsmann verkade inte respektera det där resonemanget offentligt. Kanske sunade han till då över att det hamnade i så stort fokus i samband med landslagssamling och en match mot Ghana i våras. Tyskland vann den matchen tack vare inhopparen Undavs segermål. Men efteråt så var Nagelsmann märkligt kritisk. Alltså alla hajade till när Nagelsmann sa, jag tycker inte att hans prestation var särskilt bra före målet.
Fand seine Leistung bis zum Tor nicht gut. Hat glaube ich einmal einen Ball berührt und ja, er hat sein Tor gemacht. Das ist sein Auftrag, das ist seine Rolle. Damit ist glaube ich alles besprochen. Über jetzt 7 Tage Dauerthema Dennis Undav.
Nagelsmann hade sunat till och konstaterade att han gjorde sitt mål, det är hans uppdrag och därmed är väl allt avhandlat efter 7 dagar ständigt om den är Dennis Undav. Slut citat.
Det är någonting med de lite yngre tränarna och deras man-management som ofta visar sig i sådana här situationer.
Ja, men jag tycker inte att det är riktigt elegant från hans sida, det får jag säga.
Nej.
Så vi får väl se om Undav fortfarande är en nagel i ögat på den tyske coachen eller om han liksom ger honom chansen att visa upp sig från start ikväll.
Och vi fortsätter på det här inslagna spåret. Dubbelmatcher hela natten. 22.00 avgörs grupp E med Tyskland som sagt klar gruppvinnare mot Ecuador. Men i frågan om att nå topp 2, då har ju Elfenbenskusten gyllene läge i sin match mot Curaçao.
I Sveriges grupp F, där handlar det om 0-1-0-0. Sverige kan landa på alla positioner utom den sista. Och matcherna, det är ju Japan mot Sverige och Tunisien mot Nederländerna.
Och så 0-4-0-0 grupp D, och då handlar det om en direkt avgörande kamp om andra platsen mellan Paraguay och Australien. Där finns ju också klara gruppettan USA som spelar mot redan utslagna Turkiet.
Och 05.35 imorgon, då hoppas vi att det är glädje som präglar sammantagna tankarna och analyserna när vi är tillbaka i direkt sänd form i P4 P3 och sen poddas det i appen strax därefter.
Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.